Ja, då kör vi.
Välkomna till Statsvetarpodden som återigen sänder från Almedalen. Vi har tagit oss en liten bit in i veckan. Och vi är då lite decimerade, för här sitter
Jonas Hindfors, professor i statsvetenskap i Göteborg.
Och Cecilia Garme som är statsvetare, fildoktor i statskunskap och politisk journalist. Men vi saknar ju en person.
Ja, Ulf Bjereld brukar normalt vara med i podden som ett av de tre ankarna. Men han, ja, walk over eller idag, eller vad ska vi kalla det?
Ja, men vi är lite som tre myror utan elefanten.
Ja, just det.
han har blivit utsedd till den stora göteborgaren som styr Almedalen och sådär.
Ja, och så lämnar han detta. Men han kommer nog tillbaka.
Ja. Det verkliga skälet är att han har annat för sig ikväll, men det kommer vi berätta senare vad det är.
Mm.
Han har ju varit lite i elden, alltså, vår kompis Ulf.
Vad sa du? Han har varit
lite i elden.
Ja, så att det är faktiskt så att han är vårt första ämne. Inte han kanske, men någonting som går, som hänger ihop med honom. Det är nämligen så att Ulf Bjereld har av regeringen, Alice Bah Kuhnke i första hand, ministern, blivit utsedd att leda en statlig utredning som heter En översyn av statens stöd till trossamfund. Och den har väl varit ganska, det har blivit ganska mycket reaktioner, ganska mycket kritik, när han har fått stöd också.
Ja.
Men ganska mycket, vad har detta handlat om?
Nej, men han har fått pisk för att, nu kommer jag inte riktigt ihåg hela historien här, men tidigare så, för några år sedan, så när Omar Mustafa som var ordförande för
Islamiska förbundet.
Ja, precis, va? Som hade bjudit in tveksamma personer. Och det var väldigt stor kritik mot honom. Men Ulf tog honom i försvar vid det tillfället. Och jag tror att det ligger till grund för att han nu får pisk.
Ja, man tror, kritikerna menar väl att det här kommer så att säga bli en, att han kommer inte att vara tillräckligt kritisk mot religiösa, mot trosamfund som då inte uppfyller demokratikriterier. Mm. Därför att det är ett av de här direktiven som utredningen har fått, att man ska då analysera det nuvarande stödet, statliga stödet till trosamfund, ekonomiska stöd, vad får det för effekter? Man ska föreslå nya mål, eller i varje fall mål, men det finns ett då som är det här känsliga, det man ska föreslå ett förtydligat demokratikriterium som är i överensstämmelse med religionsfriheten. Och det hävdar väl kritikerna att har man sagt sådana liksom stödjande saker tidigare kring eventuellt, jag kan inte avgöra den frågan, men där man menar att Ulf har varit för förstående när ett trossamfund har bjudit in personer som har varit svajat på den punkten, då kanske det inte kommer att komma till ett starka nya regler. Det är väl det kritiken har gått ut på.
Ja, precis. Och att den här typen av kritik kommer mot utredare är lite grann ett tecken i tiden och speglar också hur utredningsväsendet som sådant har förändrats faktiskt. För att man kan se det här med utredningar, de finns och de är tre typer ungefär, har vi kommit fram till här. Den första typen är naturligtvis den klassiska SOU, den parlamentariska utredningen, som har väldigt lång historia i Sverige, som består av personer, ofta riksdagsledamöter, som sätts ihop i en grupp och som tillsammans ska lösa en fråga. De får ofta väldigt lång tid på sig. De ska komma med ett betänkande. Och i allra bästa fall så är de ganska eniga i betänkandet också. Och det här har ju varit ett viktigt sätt att utveckla Sverige och svensk statsförvaltning och policyunderlag överhuvudtaget, och också skapat vår kultur av samförstånd. Så det har ju både skapat ett slags resultat, det vill säga någonting som man kan lägga på riksdagens bord, att i alla fall regeringen att göra proposition av, något sådana här oförändrat kanske. Men det är ju också ett sätt att skapa inkluderande eliter, kan man säga.
Ja, det kan man säga, att i och med att man då har representanter, de är ju inte så vanliga så att säga, men att man hade, så kan vi kalla det hade då, eller representanter från de olika partierna, så kunde de i de här konkreta frågorna som utredandet innebar att man började diskutera, började jämka. Och då kunde man ju nå breda uppgörelser som kanske i den politiska striden inte var så lätt. Men den, då kan man ju säga att idag så är väl en betydligt vanligare form, det är rena motpolen till det här, där man kan kalla det ensam utredaruppdrag. Det vill säga det tillsätts en person som man då får utgå från, en duktig analytisk person, men det är en person som får ett uppdrag och där det ofta är ganska snäv tidsram, typ ett år eller så.
Mindre än så kan det
till
vara.
Och med mindre än så kan det vara, ja. Ett exempel är en utredning som kom i vintras, typ, jag är lite osäker, januari 2016, som handlade, den hette Framtid sökes, en slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare. Och den handlade alltså om hur ska det svenska samhället, svenska offentliga samhället, hantera utsatta EU-medborgare. Och det var en enmansutredare, Martin Valfridsson heter han, eller hette. Han har varit han heter fortfarande. Ja, jo, det gör han i högsta grad. Han har varit statssekreterare åt, som är en politisk post, åt den tidigare justitieministern
Beatrice
Ask, precis, moderat. Så att han är moderat. Han fick det här uppdraget att utreda situationen för utsatta. Och det är ju den raka motsatsen. Du har en person som ska lösa detta väldigt snabbt. Men sen kanske man kan säga att då finns en tredje variant. En kompromissvariant kan vi kanske säga. Mellan de här traditionella parlamentariska utredningen och enmansutredningen. Och det är när man har en person, men där det finns som utredare, men där det finns en referensgrupp som då är från riksdagspartierna. Och då kanske man kan säga att den här översynen av stöd till trossamfund som precis har tillsatts, där kommer faktiskt att finnas en referensgrupp från riksdagspartierna. Så det är en slags mellanvariant, att det finns en, de är ju en slags bollplank då till utredaren.
Samtidigt så flyter gränserna ihop lite grann, för att det är ju inte så att ensamutredaren i sin motpolställning ens är helt ensam. Till exempel var det ju så att just Martin Valfridsson då, han hade ju den moderata statssekreteraren, han hade ju omkring sig ett kansli och där satt Nina Solomin som är en mycket respekterad uppburen kulturjournalist som man kanske inte väntar sig att hitta i ett moderat regeringskansli så direkt.
I och för sig kan man ju också säga att hennes bakgrund då, kan man säga, det verkar ju på ett sätt apart om man ska liksom diskutera utsatta EU-medborgare. Nu kan inte, jag kan väldigt lite om henne, men...
Hon är jätteduktig, skriver så bra om konst.
Precis, och det är det lilla som jag faktiskt har kommit i kontakt med henne, det är just det. Men då kan man ju säga att en analytisk förmåga kan ju faktiskt vara en stor fördel när man ska analysera något.
Ja, sen är det ju mycket begärt också att någon ska helt själv ta upp en utredning, för det är ju ganska jobbigt.
Ja, alltså det har ju, statsvetare har ju kritiserat utredningsväsendet. En tidig kritik var att det blev hafsigt och slarvigt, det skulle gå väldigt fort och det fanns inga administrativa resurser, inget kansli. På den punkten har man ju då tagit till sig av kritik. Jag tror drygt 10 år sedan, så nu finns det administrativa resurser. Och då är väl Solomin ett exempel på det. Och jag tror att den här nya utredningen om översynen, där tror jag att det ska finnas en jurist och en statsvetare som en slags kanslibas i varje fall. Men fortfarande är de ju ganska snabba.
Ja, alltså det är ju inte utan att man undrar hur det ska gå egentligen med utredningsväsendet överhuvudtaget. Det pekar ju på något sätt lite åt olika håll. De här parlamentariska utredningarna kan ju få problem av olika slag. Till exempel kan det komma väldigt mycket polisprestige i dem. Och det gjorde det ju med socialförsäkringsutredningen till exempel, den parlamentariska. Den skulle ju egentligen komma med ett betänkande, om det var före valet 2014 eller om det var för, jag kommer inte ihåg. Men hur som helst, det väntades och politikerna hänvisade allting till den här gruppen. Och så brakade ihop till slut.
Precis, precis.
Och den här energikommissionen som ju kom ganska nyligen, den var ju också så att man ett tag undrade om den verkligen skulle klara sig. Så att det är mycket politisk prestige om och det tar jättelång tid.
Och ja, det är väl en bra fråga det. Hur ska det gå? Alltså det finns ju några statsvetare, eller ganska många egentligen, som Sverker Gustafsson från Uppsala har föreslått att man faktiskt skulle gå tillbaka till de traditionella utredningarna som ett sätt att jämka samman just. Och till skillnad från det gamla, jag menar, vårt gamla politiska system fram till 90-talet, då hade vi 5 partier. Kommunisterna var i och för sig delvis, men som ett 4-5 parti. Nu är det ett mycket mer rörigt system och majoritetsförhållanden är röriga. Då menar Gustafsson att ett stabilt utredningsväsende, parlamentariskt tillsatt som har gått om tid, kanske inte en 6-7 år dock, men ändå mer tid än nu, kanske skulle kunna vara ett sätt att få ihop de här stämningarna. Jag har ett personligt minne av, jag intervjuade för min avhandling för ganska länge sedan, slut på 80-talet, Nils Carlshamre. Han var moderat eller högerpartist på 60-talet och skulle utreda bland annat barnbidrag. Och han beskrev hur oerhört omvälvande det var för honom när de besökte Storbritannien och undersökte hur gick ett barnbidragssystem till när man skulle ge till dem som var fattiga men inte de rika. Jo, det behövde en enorm administrativ apparat för att avgöra detta. Det påverkade honom. Han jämkade sig. Och det är liksom ett exempel på det gamla systemet. Han kanske, om inte han hade varit med i det, hade han kanske låst fast sig i sin gamla uppfattning. Det menar han själv i alla fall.
Så kan man ju drömma sig tillbaka. Alltså, visste du till exempel att Linnés resor var näringspolitiska utredningar?
Alltså jag kanske visste det. Jag vet att han utsågs för att ta reda på om man skulle kunna odla tobak i Sverige och allt vad det var.
Ja. Det var inte alls för det här med blommorna. Det gjorde
Nej. Och det här som han har skrivit undersöka världen. Nej, de var nog ganska...
Ja, det var han och så var det några till och de tog ganska lång tid på sig.
Och dyra importvaror, hur kan vi göra detta? Och vad har vi i Sverige? Ja.
Men det säger någonting ändå, alltså Linné som redan alltså var ju väldigt uppburen. Och det är klart att det här systemet med ensamutredare, det hänger på att de personerna som tillsätts, det är kanske logiskt med ensamutredare om man behöver någonting väldigt snabbt, det hänger på att de har väldigt stark legitimitet. Annars kan det gå väldigt mycket omkull, och då tänker man ju på den här striden för ungefär 10 år sedan kring maktutredningen kring invandring, där en mycket renoverad statsvetare, Anders Westholm, tillsatts för att utreda maktfördelning mellan invandrare och övrig befolkning.
Diskrimineringsutredningen.
Han blev då ifrågasatt för sin mer eller mindre för sin etniska bakgrund faktiskt, för att han var svensk.
Ja, det var oerhört infekterat.
Ja. Och det som hände var ju att två personer lämnade utredningen.
Jag lämnade och ersattes av andra. Ja,
nej, alltså Masoud Kamali som han hette, han lämnade utredningen. Och då så drog ministern...
Mona Sahlin
var det faktiskt. Sahlin. Ja. Hon fockade Anders Westholm.
Ja.
Och tillsatte Kamali. Man kan lugnt säga att Anders Westholms legitimitet klarade sig, men det gjorde inte Kamali. Nej.
Och oavsett vad man sen tycker om hur utredningen hade blivit eller hur den blev, så kan man säga det sättet att organisera en utredning ska vi nog inte tillbaka till.
Nej, men samtidigt så förstår man ju det här liksom nödvändigheten av att du ganska snabbt kan utreda någonting ändå på ett sätt som får...
Ja, jo, men i och för sig, ja, och det kanske är så att den gamla tidens liksom monsterutredningar, den tiden kanske är förbi.
Ja, jo, men så är det väl. Men frågan är, vad ska vi göra med Ulf? Vi vill ju ha tillbaka Ulf.
Jag vill ha tillbaka Ulf.
Det har hänt något ännu värre.
Ja, det är ännu värre. Alltså det här att folk kritiserar honom nu för att han är politiker. Det är faktiskt så att, det kan vi väl avslöja. Det här är ju då på tisdagen och när detta läggs ut vet jag inte riktigt om Löfvens tal har hållits eller ej. Men Ulf kommer nu efter många år i Almedalen att gå från ett vi till ett dom ur vår synpunkt.
Ja.
Vi har alltid stått på den här journalistkullen kan man väl säga, vid sidan av, vänster om scenen, och där har Ulf, Mr. Almedalen, också stått som en fura och varit ett säkert tecken.
Och den har ju kallats maktens kulle faktiskt.
Maktens kulle, ja. Och på den senare år så är han och vi många böjda med huvudet för vi twittrar under tiden.
Ja.
Men nu så tar han steget över och ska bli, som det har förstått heter, sittid, så han ska sitta nere bland Socialdemokraterna.
Så att och, bredvid Lisbeth Palme...
Ja, det är nog, uppfattas nog som en väldigt stor ära. Men
ja, Ulf, absolut,
som ju vill bestämma väldigt mycket själv. Det ska bli intressant att studera honom i kväll när han då måste jubla i kör och kollektivt. Och inte då... det ska bli mycket spännande att se hans anletsdrag och så när han applåderar och inte applåderar.
Men, det går nästan inte att föreställa sig.
Nej.
Jag tror han kommer komma på att det är mycket roligare hos oss.
Jag tror också det. Och vi är ju inte knussliga. Ska vi kalla honom vår favoritpolitrupp? Och han är
kom
välkommen tillbaka på onsdag.
Tillbaka,
ja, kom tillbaka, Ulf. Vi förlåter dig allt.
Ja.
Det kanske inte andra gör, men vi gör.
Ja,
Då har vi ju... Vår första podd i Almedalen Då införde vi blunda och peka demokratin, nämligen att det pågår ju mängder med seminarier.
3800.
Ja, det är helt oerhört fantastiskt. Och då gjorde vi så, och ska vi göra idag också, att vi tittar på den dag som följer, det vill säga onsdagen, efter idag. Och så har vi Almedalskatalogen i sin pappersversion.
Precis. Det och, är ungefär 50 sidor kanske.
Ja, det är en försvarlig mängd. Det är din tur. Och då är det en slags grekisk demokratimodell. Vi blundar och pekar. Så slumpen avgör vad nu Cecilia ska peka på för ett seminarium.
Och det seminariet
vi har absolut ingen aning vad detta blir för något.
Nu ska se här. Jag öppnar på sidan och jag pekar där.
Där pekar du. Och vad står där?
Det står... Utsatthet för hedersproblematik i segregerade områden. Se där ett aktuellt ämne.
Och vad är det för klockslag på det?
Ja, det är 9.30 till 10.45.
Och det står på sidan 200 för den som vill bläddra i den här officiella katalogen. Ja. Vad sa du egentligen?
Nej,
vad
heter det? Utsatthet för hedersproblematik i segregerade områden, det är ju extremt aktuellt. Och det handlar ju otroligt mycket om den här diskussionen som faktiskt har vaknat det senaste året om att invandrarkvinnor i olika åldrar rapporterar om att de faktiskt får ett problem med att leva det moderna liv som de trodde de hade kommit till Sverige för.
Ja, jag tänkte på Annie Lööfs tal igår på måndagen. Hon tog upp då könsstympning och hedersvåld som ett stort område. Idag har Socialdemokraterna presenterat åtgärder som är relaterade till detta, segregerade område. Det är ett oerhört... Det var ju faktiskt så att igår hade vi också ett migrationsrelaterat blunda och peka.
Ja,
och bli.
Alltså,
det visar ju i
alltså.
Sig alltså, att man, slumpen kan leda till att det faller ut många här. Men vad ska man säga om detta? Alltså hedersvåld, det är ju någonting som har liksom... Diskussionen handlar väldigt mycket om, är detta hedersrelaterade beteenden hos medborgare, är det ett nytt fenomen? Är det så att kvinnor idag utsätts för något annat så att säga, våld och förtryck än vad man gjorde förr? Är det här något nytt? Där finns ju en jättestrid.
Där finns en jättestrid. Men här skulle jag gissa, jag ser här att Karin Götblad, regionalpolischefen, polisregion mitt är med. Och det där är ju en väldigt liksom, intressant diskussion. Därför att polisen ska ju upprätthålla lagen. Och
hur gör man det när allt är bakom lyckta dörrar?
Ja.
Ja, precis. Så, alltså, för
det här vill man verkligen gå på.
Ja, det är alltså, det
ska man gå i alla fall. Vi ska peka på några till här, tror vi då. För det är så otroligt roligt.
Detta, överhuvudtaget, det handlar ju om precis vad kan polisen, vad kan myndigheter göra för att gå in i familjen? För det här sker ju i familjen.
Ja.
Det har en viss relation till... gammal debatt, 50-60-talsdebatt, inte alls samma egentligen tema med familjepolitik.
Ja.
När kan polisen gå in och ta reda på till exempel hustrumisshandel?
Ja.
Det är ett klassiskt ämne. När tar det offentliga slut? När stängs dörren till familjen?
Men det öppnar ju också för diskussioner som handlar om hur tidigt ska till exempel barn sättas i förskola och fostras i jämställdhetsnormer och sådär. Här skriver de till exempel i rubrikerna, eller i beskrivningen som är ganska kort, så skriver de att det här är någonting som kryper längre ner i åldrarna.
Ja.
Det har jag ifrågasatt som...
Ska vi ha för religiösa skolor till exempel?
Eller hur? Alltså,
det spännande där är ju att mycket av kritiken är ju att det är muslimska skolor som då finns ju en del som är där, de måste vi stoppa. Men det lite spännande är ju att det finns ju sådana som då... egentligen kanske är kritiska till muslimska skolor, men som vill bevaka liksom kristna skolor och som menar att, jag såg en artikel idag, jag glömde vem som skrev, men det här att ska staten verkligen gå in och likrikta alla om man då hindrar religiösa friskolor, därför att många av dem kanske inte alls håller på med liksom väldigt beklagansvärda saker, men alltså kan samhället in och gradera jättemycket, det här är lite för mycket religiöst tvingande, man hamnar i jättesvåra problematiker och därför så är det ett seminarium och
absolut någonting att gå på. Ja. Ska man följa vad regeringen gör, så är det just det här ganska starka utspelet. Man har ju låtit Aida Hadzialic då, som är gymnasieminister och själv har bakgrund från Bosnien, att liksom gå i bräschen för för Socialdemokraternas syn på de här frågorna. För man kan ju säga också att Mona Sahlin, innan de hemska sakerna hände med Fadime och Pela och så vidare, så hade hon inte riktigt koll på det där, och sossarna hade inte riktigt koll på de här frågorna. Så 10 år efter Mona Sahlin, kan man säga, så har Aida Hadzialic och sossarna tagit ett ganska tydligt steg som också är lite kontroversiellt. Nu får du peka.
Ja, får jag också ta? Okej, då ska vi se. Då har vi, det börjar där och det typ slutar. Gud, det är hyggligt mycket faktiskt. Nu blundar. Nu tar jag publikus kollar här. Och jag drar mig och slår där. Kan en ny syn på ägande och kapital lösa knuten mellan vinstmaximering och socialisering? Arrangör Sparbankernas riksförbund.
Oh, herregud.
För att Sverige ska växa behövs svensk kapital. Kan pensionsbolagens placeringar bidra? Är banker och kooperativa bolag viktiga i framtiden? Nej, de är helt oviktiga, bankerna i framtiden faktiskt. Men om man vill lyssna på detta så är det var ett kort seminarium. Vad står där? 15 till 20 15,
minuter.
20.
På 20 minuter.
På 20 minuter, ja. Vilket litet ämne. Men det är alltså på sidan 251 i katalogen.
Ja, det är en sån här heta stolen. Det är speciellt format.
Ja, det är på hamnplan är detta. Ja, hamnplan.
Frågan är vem som ska sitta i den här stolen.
Och Sofina Achimsson, Ekvall, doktor i bolagsstyrning. Hon är ju högst kvalificerad. Och Anders Sundström, styrelse för, alltså han som inte fick ansvarsfrihet.
Men kan det nu som börja lösa knuten mellan, alltså hur ska man se på ägande då?
I och för sig, alltså pensionsbolag och pensionsfonder, de är ju en slags hybrid mellan privat kapital och som stora offentliga aktörer. Stora pensionsfonder är ju, de fungerar ju på ett sätt på en marknad, men de är också oerhört kollektiva. Ja, om det är det de vill.
Ja, precis, så att det handlar om ska vi styra inte bara genom vår röstsedel utan också genom det vi äger, genom att ge direktiv för våra pensionsfonder till exempel, till att de ska köpa tobaksaktier. Ja, eller
det är lite lustigt, Margaret Thatcher vill hon i Storbritannien, hon vill sälja ut, och började också ganska drastiskt att sälja ut offentliga bostäder, alltså council housing. Och där fanns ju en tanke, en ideologisk idé om att alla skulle bli så att säga ägare. Mm. Att man skulle ha en slags ägardemokrati. Precis. Mm. Och sen finns det ju de här tankarna som jag har en kollega, Michel Micheletti, professor i statskap vid Stockholms universitet, som jag har forskat en del om vad heter det, när man är konsumentdemokrati. Alltså, jag köper eller köper inte frukt från Israel. Ja, kan jag påverka? Eller H&M, jag köper kläder och så vidare. Eller inte. Så ja, det är som en hybrid på, det är väl det, vinstmaximering och socialisering. Det är ju två. Mm. Någonstans finns det ju kapitalismen och socialismen här.
Absolut.
Och de vill navigera mitt emellan. Ja, det låter väl också extremt spännande. 20 minuter är rätt kort.
Kan jag inte få peka en gång till?
Jo, vi har säkert tid. Ja, men då får du göra två, jag bara en, men jag är så generös.
Ja.
Vänta, nu får du, ja, du är på rätt dag här. Yes, ja, du är på rätt dag.
Jag är på rätt dag. Passa. Luna. Där kanske?
Ja, nu slog du, där fanns rubriken nederst på nästa lista. Ja, den.
Oberoende journalistik i Sverige. Ja,
du är journalist också.
Ja, men alltså det lilla ämnet. Arrangör av reportrar utan gränser. Vad ska det här handla om då? För hur ska svensk media hantera alla nya informationsflöden? Vem avgör vad som är objektiv och oberoende journalistik? Det där är en väldigt bra fråga eftersom medierna blir fattigare och fattigare. Har de råd att, hur oberoende har de råd att vara? Det är numera inte alls särskilt ovanligt att medier för åtminstone speciella satsningar tar in annonsörer och som väl möjligen kan få vara med och påverka vad man faktiskt ska göra. Så att,
och det börjar smyga sig in, och det är väl särskilt på nätet att det står då, man har olika uttryck, att det här är en liksom supportarartikel eller så, och bakom den ligger då, så är det ju en slags textreklam fast den är väldigt subtil. Sen finns det ju också en väldigt het debatt, den kommer ju numera, tror jag att den kanske faktiskt är mer från högerhåll, men jag ska inte säga det säkert, den har också varit från vänsterhåll, att public service inte är oberoende. Just, man hävdar precis. Att nyheterna, ja, de är miljöpartister och vänster. Alltså det är väldigt, väldigt, alltså man bevakar väldigt liksom svartsjuk att säga att hur vinklas detta, vad säger de egentligen? Och väldigt sällan är det några undersökningar. Mm. Det, och då finns det ju massmedieforskare som håller på med. Jag tycker att vi bör lyssna väldigt lite mer på vad de säger i de här frågorna. Utan att nämna några namn så tycker jag att man bör göra det. För det blir väldigt mycket pajkastning att det inslaget var min sann vänster eller höger.
Ja, där finns det ju en slags agendasättningsdiskussion eller vad man ska säga. Det finns en moderat twittrare och riksdagsman som heter Lars Bäckman. Ja. Och han har gjort det här till sin grej faktiskt.
Ja, han är väldigt kritisk till public service, kan man säga.
Public service, och det går nästan inte en dag utan att han ger exempel på hur extremt vänstervriden SRE eller SVT och sådär. Och säger man det väldigt många gånger så till slut så är det liksom fler som hakar på. Jag skulle säga att public service har fått, de får allt oftare i alla fall försvara sig. Också enskilda journalister.
Och det tycker jag nog att,
till exempel, blir väldigt ifrågasatt.
Och då, jag skulle väl ändå säga att en snabb version av massmedieforskningen är väl att det är relativt neutrala förhållningssätt. Det är nog, folk kommer nog tycka att så är det inte alls när de hör detta. Men vad ska man ändå säga, att de etablerade partierna kanske och deras företrädare, de är väl i och för sig hyfsade, men att man kanske ska vara försiktig när man liksom för mycket vevar på med den här kritiken. För i kusinen till det är ju den öppna populismen. Mm. Och att vi måste vårda oss om vår fortfarande liksom goda journalistik. Mm. Och att journalister då inte är politiska liksom agenter för någonting.
Men det är ju naturligtvis en viktig fråga att bevaka. Och det, när man i efterhand granskar till exempel rapporteringen inför val på nyhetsplats, för att det är ju det som är det intressanta då, så har man ju faktiskt funnit att kvällstidningarna som jag jobbat på tidigare, där var det inte riktigt full balans till exempel inför valet 2006, utan där var Expressen, tror jag kunde sägas, var mera positiva nyheter för alliansen den gången. Och så sen brukar det där skifta i för sig, så att samma redaktion kan vara partisk åt ena
precis.
Hållet och åt andra hållet nästa gång.
Och det är två debatter säkert, det är en om de medierna, de andra medierna så att säga, och så är det public service. Men gå på det seminariet är väl vår uppmaning. Det är, alltså, det är oerhört viktiga frågor för demokrati och samtalsklimat. Och när var det nu?
14.50 på Wallers terrass.
Wallers terrass, och ni finner detta på sidan 242 i Almedalskatalogen.
Ja, och Jonas, nu har vi 2 minuter för att prata om något som hänt i Almedalen idag.
Ja, men vi är ju snabbtalare.
Vad är det för partier då överhuvudtaget?
Det är Socialdemokraterna idag, och jag hade förmånen att stå inne i presskonferenstältet och lyssna på Löfven och Ibrahim Baylan. Och de presenterade då ett antal förslag för att motverka segregation som de beskrev som en av Sveriges stora utmaningar, kan man säga. Jag var väl lite brydd, för statsvetenskaplig forskning pekar ju när det gäller socialdemokratin särskilt på att man under lång tid har tappat väljare för att man å ena sidan har traditionella ideologiska markörer om jämlikhet och så vidare, men man har väldigt lite reformkraft. Och det här var väldigt mycket så, väldigt mycket kring hur Sverige ska hålla samman och den svenska modellen och jämlikhet och så. Men det kändes som att det var några 100 miljoner, var väldigt svagt i resurser, så att det föll in i en typ av förhållningssätt som jag tycker socialdemokratin har haft under ganska lång tid.
Mm, det är tråkigt faktiskt när partierna inte har så mycket att komma med i Almedalen. Det var ju egentligen samma sak i söndags.
Ja, du led då.
Ja, jag led oerhört under den här presskonferensen som Jan Björklund hade, för att det inte var någon nyhet. Han pratade om Europa och det var väl fint och så, men det var inga nyheter.
Och jag var väl då lite sådär att jag tyckte det var ändå roligt med något slags ideologiskt liksom linjetal. Men det var verkligen inte med någon konkretion. Jag håller verkligen med dig, men att vill man ha det, så det fanns inte där.
Men imorgon kommer då ett parti som vi har desto högre förväntningar på, för få saker brukar ju vara så crazy i Almedalen som
KD. Crazy partiet,
ja. Aldrig glömma det året när verklighetens folk lanserades av Göran Hägglund.
Gud,
legendariskt, där kan ha varit kanske 6-7 år sedan. Någonting.
Det var Ullaredsfolket. Han höll det i Ullared, så var det. Det var ingen slump.
Nej, det var Almedalen.
Var det Almedalen? Men okej, han höll ett sommartal sen i Ullared.
Förmodligen följde han upp.
Just det. Mm. Det var i Almedalen. Bland annat Ulf, och nu frånvarande poddare, han var ganska kritisk mot Hägglund, vill jag minnas.
Jag tror alla var ganska kritiska mot Hägglund, för att jag kommer ihåg att sossar och även så efterföljare i medier sa att han lät direkt som Rush Limbaugh, den konservativa amerikanska radioprataren. Göran Hägglund är ju en väldigt, väldigt bra talare, väldigt rolig talare, och hans talskrivare hade verkligen gått bananas där på roliga uttryck.
Och sen kan man säga det att de gjorde ett jätteroligt val 2014, men klarade sig kvar. Mm. Och om jag får bara ta den allra sista, jag var på ett SIFO-seminarium idag, och det var många intressanta SIFO, men en vet sig fast som de lyfte fram särskilt. De pekade på hur stor andel av väljarkåren är stabila för de olika partierna. Och då lyfter de fram på den borgerliga sidan KD som då är i riskzonen. De har 1,9% stabila väljare. Och det är en väldigt, väldigt liten kärna för att gå till val på inför 2018. Så de verkar ganska bekymrade. Mm. Nu har ju sådana här stödröstare förekommit för. Men så att det blir intressant att höra vad kan Ebba Busch göra imorgon för att förändra det här.
Mm. Men du, å andra sidan, hur många var det som verkligen ville ha en SMP-regering?
Det är ju skakande egentligen när man tänker. Men vad de har gjort är att de har frågat, de har sagt så här, vi har 8 partier, hur ser din drömregering ut? Och så har människor fått para ihop vilken kombination då de helst vill. Och det visade sig att Miljöpartiets socialdemokratisk regering, den vi har nu,
den kombon, den
är drömregering hos 1% av de tillfrågade. Det är en liten lätt uppförsbacke. Det kan ju hända att de vill ha bara en ren MP-regering eller en ren S-regering, men 1% av väljarkåren. Så att det gäller att komma med många förslag för att visa att det här är fler drömregering i valet 2018, får man väl säga.
Och imorgon vet vi mer om hur Ebba Busch Thor har klarat sig i Almedalen. Ja. Tack för idag.
Tack för idag.